Hej och välkomna till vår podd Psykoterapeuterna. Jag heter Linda Lundmark och är socionom och legitimerad psykoterapeut.
Hej, jag heter Katrin Bergman Eck och jag är filtrande psykologi, personalvetare och snart färdig psykoterapeut.
Ja, och det här är första avsnittet av vår podd som kommer att belysa olika aspekter av det här med att arbeta med psykoterapi. Och vi kommer att möta olika experter och sakkunniga med lång erfarenhet inom ämnet. Och det är extra roligt att få göra den här podden med dig, Katarina.
Tack, detsamma Linda. Ära.
Vi träffades på Uppsala universitet när vi gick steg 2 tillsammans där till att bli legitimerade. Och det känns jätteroligt, Katarina. Både, det var personkemi från början kan väl nämna, både med din klokskap, värme och humor.
Tack, detsamma. Det var det verkligen.
Och idag så sitter vi här med Siri Lundmark. Och jag tänker, Siri, för de som inte känner dig, vill du berätta lite om dig själv?
Ja, jag är steg 2-utbildad psykoterapeut med kognitiv inriktning och beteendevetare i botten. Jag har tidigare under många år arbetat på Försäkringskassan med rehabilitering av sjukskrivna personer. Och det har jag än idag väldigt stor användning av, för att det var en väldigt lärorik tid i mitt liv. Sedan efter Försäkringskassan så arbetade jag ungefär 13 år var det väl på stressmottagningen vid Karolinska institutet. Och det var en mottagning där det var både behandling och forskning som bedrevs. Så det var väldigt spännande att få vara i den miljön. Och väldigt lärorikt kan jag säga, att få arbeta med så kunniga människor. Och sedan nu, sen några år tillbaka, så är jag pensionär. Men jag fortsätter att arbeta ett par dagar i veckan på en mottagning i centrala Stockholm. Och det tycker jag känns väldigt roligt.
Jättefint. Och vi kan ju nämna det också, att det känns extra roligt idag att ha dig med, för du är ju också min mamma och det är självaste morsdag. Så vi sitter här och syrenerna blommar utanför fönstren.
Ja, det stämmer.
Välkommen.
Ja, verkligen välkommen. Och vi kan ju börja här, att utifrån din långa erfarenhet, det är ju över 4 decennier som du har jobbat inom fältet. Vad tänker du att det finns för riskfaktorer för att utveckla stressrelaterad ohälsa?
Ja, när det gäller stressrelaterad ohälsa så tänker jag att det är egentligen en obalans mellan aktivitet och återhämtning. Den aktiva delen har fått bli för hög under en kortare eller längre tid. Och den återhämtande sidan då, det här lite lugn och ro-systemet, det har varit för liten. Och det har liksom skapat den här obalansen. Och det kan vara väldigt många olika orsaker till det här. Det kan ligga på ett personligt plan, att det händer mycket i ens privata liv som kan ställa till det. Det kan vara arbetslivsinriktat, det har med arbetet att göra. Eller det kan vara både och, både personligt och arbetslivsinriktat. Och det är också mycket vanligt. Jag skulle också vilja ta upp, och nu pratar jag utifrån mina egna erfarenheter, att det är vissa sådana här personlighetsdrag som jag tycker mig har sett genom åren, som i grunden är väldigt positiva. Men när det blir för mycket av något så är det ju inte alltid att det är helt bra. Och det jag tänker på i första hand då, det är ju att personer som har lite risk att hamna i det här är personer som är väldigt ansvarstagande personer och van att klara saker, van att vara duktig. Och det är just det här att man är så van att kunna ta på sig arbetsuppgifter. Det gör att det är ett mönster man har och då fortsätter man med det. Ett annat drag kan vara just det här att själva självkänslan är väldigt förknippad med det man gör. Och man brukar ju kalla det här lite som prestationsbaserad självkänsla. Och det också i kombination med att många kan ha lite drag åt det här perfektionistiska. Man nöjer sig inte med lagom, good enough, utan man vill att det hellre ska vara lite extra. Man kan ha lite svårt att släppa på saker till exempel. Jag hör ibland personer säga till mig att de måste kanske stämma av med flera personer innan de vågar lämna ifrån sig någonting de har skrivit till exempel. Det finns liksom en, ja, det måste vara så fantastiskt bra som möjligt. Så att det här är, ja, det är viktigt att det blir tydligt det här att att det här är drag som man behöver prata om då.
Mm.
Och som kommer fram i samtalet med personen. Och det är ju en del av behandlingen att lyfta fram sådana här saker.
Ja, så en självkänsla som är sammankopplad med prestation. En lite inriktning mot perfektionistisk, en duktig person. Som är kompetent och van att klara av saker. Så vad är viktigt att tänka på i de här sammanhangen?
Ja, det är ju så då, när man har de här mönstren som jag försöker förklara, så är det ju så att man är väldigt van att ge av sig själv, att leverera. Och det är så det har byggts upp, det här mönstret. Och det är också så att det har visat sig vara väldigt fungerande. Många gånger har det här gjort också att man har fått liksom utdelning av det hela. I arbetslivet kan det ju vara till exempel att man har verkligen fått göra de här roliga och trevliga sakerna i sitt arbete. Så att det har ju givit positiva effekter. Men det man då får med sig, som man inte får med sig ska jag väl säga, det är att man är väldigt ovan att lyssna på sina egna behov. Vad vill jag? Mm. Vad behöver jag? Det är väldigt ofta när jag har en person som jag sitter med, som vi har konstaterat lite de här mönstren som jag pratade om. Då kan personen säga att ja, jag har inte hunnit fundera så mycket på det, för jag har bara kört på. Så det, ja, liksom, det är nytt för mig.
Mm.
Ja. Så man har fått bekräftelse på det här mönstret och så har det förstärkts. Och tills det går en dag när det inte fungerar längre.
Ja.
Då kommer man. Mm. Ja, tack.
Och i den här samtiden som vi lever i nu, man brukar säga att stressrelaterad ohälsa är ett stort samhällsproblem som kostar miljarder. Vad skulle du säga är det som du möter i din kliniska vardag som psykoterapeut?
Ja, jag möter ju många personer då som har just såna här stressrelaterade problem. Och det som då ligger i det hela, det är ju att väldigt många har sömnsvårigheter. Och det kan vara att man kan somna in, men man vaknar på natten, vaknar tidigt på morgonen. Det kan vara precis tvärtom, man har svårt att somna in. Alltså det är på något vis, själva sömnmönstret är liksom försämrat. Kognitiva nedsättningar i form av koncentrations- och minnesproblem, väldigt vanligt. Kraftlöshet, energibrist. Och inte helt ovanligt heller, spänningar och värk i kroppen. Och jag skulle vilja säga framförallt huvudvärk.
Mm-hmm.
Det är vanligt återkommande. Sen kan den här, så att säga då, stressproblemen då, inte helt ovanligt att det kan bli kombination med panikångestproblem. Och det beror ju just på här att kroppen ligger ju på en hög aktivitetsnivå. Och gör man då något extra ibland så kan det här utlösa en panikångest situation som förstås då kan vara väldigt skrämmande för många och så. Så att det är inte helt ovanligt. Jag skulle också vilja ta upp att personer som kommer också, och speciellt nu i pandemitider, många sitter hemma och Jag upplever att många personer känner en stor isolering faktiskt. Och det här gör att själva hälsomässiga delen också verkligen påverkas. Och då tycker jag att det som blir tydligt där, det är ju att det blir en kanske en nedstämdhet. Jag vill inte säga kanske depression, men människor påverkas av det. Och man har behov av att prata, samtala om situationen. Man vill må bättre, man vill få verktyg för detta. Jag träffar också en hel del personer som är i 60-årsåldern faktiskt och uppåt. Och där har ju pandemi och den här isoleringen bidragit till stora problem faktiskt. Och jag tror det är också därför som jag får, för jag får ju remisser från lite olika vårdcentraler, att just den här ökningen också för de här personerna blir väldigt tydlig.
Mm.
Ja, just det. Och vad ser du som utmaningar i vår samtid med tanke på hur det ser ut just nu? Och mycket ovisshet med vaccin, med spridningar. Vad får jag göra, vad får jag inte göra? Vad ser du som utmaningar då när det gäller just stressrelaterade besvär och nuvarande läget, så att säga?
Ja, nej, men jag upplever ju att vi lever i ett samhälle där det finns mycket krav på olika sätt. Samtidigt då som man ska vara duktig på arbetet och kanske vill göra karriär, så har man också höga krav på sig själv när det gäller det här med familj, barn.
Mm.
Jag arbetar ju då i Stockholms innerstad och jag möter ju ofta klienter som har svårt att få livspusslet att gå ihop. Och sen är det ju så att fortfarande, fast vi lever i så jämlikt samhälle, så är det kvinnorna som tar på sig och har ett dubbelarbete många gånger. Mm. Även om männen absolut ställer upp. Men jag tycker ändå att det blir ändå tydligt. Jag upplever också att gränserna för när vi arbetar har också blivit mer otydliga. Och där upplever jag att pandemin också har förstärkt det. Det är inte alls ovanligt att jag träffar personer som berättar för mig att man arbetar hela dagen, sitter framför datorn, kanske hemma.
Mm.
Så går man och hämtar barnen på dagis, förskola, kommer hem och så är det några timmar där som man ska ta hand om barnen. Och sen kanske vid 8-9 tiden så sätter man sig igen och kanske arbetar fram till 11 på kvällen. Inte alls ovanligt i en vanlig modern familj i Stockholm idag.
Nej.
Att, det är den här, det blir en obalans.
Mm.
Och gränsen mellan privat och arbetsliv upplever jag har luckrats upp. Och det blir inte bra i längden.
Nej.
Och du skriver så oerhört jättefint och tydligt hur det är. Och jag tycker verkligen man kan känna igen det här i sin egen kliniska vardag. Eller vad säger du, Katarina?
Ja, absolut. Det är verkligen så. Vi uppmanas att arbeta hemifrån. Samtidigt som vi inte är vana vid den här situationen. Och kanske även barnen har distansundervisning i vissa fall.
Mm.
Blir en annan situation. Ja, verkligen.
Mm. Och jag tänker du här som har jobbat så länge, 4 decennier kring det här med klientarbete och mött så oerhört mycket av stressrelaterad ohälsa. Vad har du för tips på hur man kan förebygga det här?
Jag tror att det är viktigt att man börjar skaffa sig bra rutiner.
Mm-hmm.
Och det kan låta väldigt tråkigt. Men bra rutiner som man trivs med, de kan faktiskt vara väldigt bra. Och då tänkte jag skulle vilja ta upp några saker då som jag tycker är speciellt viktiga. Om vi börjar med sömn då, för sömnen är grunden. Och då skulle jag vilja säga att det som är väldigt viktigt är att man försöker skapa regelbundna sovtider. Att man lägger sig i för det mesta i alla fall en viss tid på kvällen och går upp en viss tid på morgonen. Det är faktiskt väldigt bra.
Mm.
Och där är det också bra att man förbereder sänggåendet. Att man har en rutin när man så att säga börjar förbereda sig. Och jag brukar rekommendera att en timme innan sänggående så då försöker man stänga av det här med mobil, dator. Och försöker lugna ner liksom systemet så att kroppen får möjlighet att kunna känna ett lite större lugn. En annan viktig sak, det är det här med rörelse, fysisk, kroppslig rörelse, motion, aktivitet. Och där skulle jag vilja slå ett slag för dagliga promenader.
Mm.
Bara till exempel att gå 15-20 minuter, en halvtimme per dag. Jättebra. Och jag blir väldigt glad när jag hör Anders Hansen då, den här formidabla läkaren som pratar mycket om de här sakerna. Han pratar mycket om det här med promenader och jag håller helt med honom. Naturligtvis också väldigt bra med träning om det finns möjlighet. Och just det här att kunna komma ut. Och där har vi också naturen då som vi kan gå in i. Att kunna försöka hitta lite grönområden. Det påverkar oss på ett väldigt fint sätt att kunna vistas i naturen. Så det är också någonting vi, jag tycker vi bör försöka få in lite mer i vardagen. Sen vill jag slå ett slag för avspänning. Och då pratar jag om till exempel regelbundna pauser med de personer jag träffar.
Mm.
Det kan vara att man sitter och jobbar vid sin dator. Och det som är väldigt bra det är ju att säger några gånger på förmiddagen, några gånger på eftermiddagen. Man reser sig upp. Man rör på kroppen, sträcker på sig lite grann. Alltså man medvetet tar lite hand om sin kropp helt enkelt. Och där kan man ju tänka på att magandning, lugn andning med magen kan vara väldigt välgörande. Och gärna röra på sig liksom lite, sträcka upp händerna, hålla på lite grann, låta kroppen få slappna av. Så att göra lite, någon liten yogaövning där, det är ju inte helt fel, även om man befinner sig mitt i arbetet, tänker jag. Sen har vi något som jag kallar för egen tid. Och egen tid, det handlar om att ge sig själv helst dagligen lite reflektion. Hur har min dag varit? Vad har varit bra idag? Vad är det som jag... Hur mådde jag idag när jag gjorde lite olika saker? Att man går igenom. Och vad är det för någonting som jag ska tänka på? Kanske försöka göra lite annorlunda om jag kanske har känt mig väldigt stressad där. Hur ska jag tänka då liksom imorgon om jag gör lite... Så det här att reflektera tror jag är jättebra. Det behöver inte vara många minuter men bara gå igenom. Och sedan så tänker jag på något som jag kallar för aktiva val. Och det handlar om att försöka skapa intressen som gör att man känner att det är meningsfullt. För att kunna känna den där känslan av meningsfullhet, det ger energi. Och det är det vi behöver. Vi behöver ge oss själva energi. Jätteviktigt. Och sedan då något som jag också verkligen vill slå slag för. Det är ju samvaro. Och då menar jag samvaro med kanske sig själv då. Att kunna prioritera sig själv lite mer än man brukar göra. Kanske hålla på lite mer med det man är intresserad av. Och sen kan det också vara att vara tillsammans med de människor då som man tycker... Att man trivs med. Man ska ju söka sig till de människor som man känner att det stämmer med. Det är väldigt viktigt. Och få vara i en familj är ju naturligtvis, kan ju många gånger vara mycket, mycket fint.
Mm.
Och sen vill jag också ta upp här kosten. Viktigt. Jag tror inte på att man behöver vara en hälsoprofet faktiskt. Men jag tror på regelbundna måltider och jag tror på någorlunda hälsosam mat. Det tror jag faktiskt. Det kan hjälpa en också. Så att som lite avslutning på din fråga så vill jag ju säga att jag brukar prata med personer jag träffar om det jag kallar för mindfulness i vardagen, brukar jag kalla det. Och det handlar om att när man lever här och nu så kör vi ju på. Och det finns ju något som man brukar kalla bråttombeteende. Att man hela tiden ligger lite högt upp i varv fast man kanske inte behöver. Ibland behöver man, men kanske inte alltid. Och då kan det vara väldigt bra att tänka lite att göra en sak i taget. Alltså när man gör någonting, tänka på att nu gör jag det här. Nu gör jag det här och ingenting annat. Och så ger man det uppmärksamhet till det som man gör just nu. Nu till exempel diskar jag. Nu diskar jag. Det är vad jag gör. Och då ger jag det min uppmärksamhet. Och sedan då att avsluta en sak innan man börjar med nästa. Och det här är alltså väldigt bra för vår hjärna. Och det är väldigt bra i stressbehandling. Just för att det är väldigt jobbigt för vår hjärna att ha många saker igång hela tiden. Och det här att kunna fokusera på en sak i taget. Det kan vi verkligen hjälpa oss själva på ett väldigt bra sätt.
Ja. Tack för det heltäckande.
Ja.
Till så många guldkorn, eller hur Linda?
Verkligen, så värdefulla tips.
Aspekter och just det här med pandemin och stressrelaterad ohälsa. Oavsett, du som har arbetat så länge med de här frågorna, vad skulle du säga är extra viktigt att arbetsgivaren fokuserar på för att värna personalen? Så att de håller på lång sikt.
Ja, jag skulle säga så här. Att framförallt när jag arbetade på stressmottagningen så arbetade jag mycket med den här arbetslivsinriktade delen också.
Mm.
Och det jag blev förvånad över många gånger då, det var över hur låg kunskap arbetsgivare och chefer har om stressrelaterat besvär. Så det jag skulle vilja säga det är att jag tror att det skulle vara väldigt, väldigt bra om man från arbetsgivarhåll verkligen ger sina chefer kunskap om vad stressrelaterade besvär innebär. Och man behöver lära sig att se signalerna. Och dessutom så behöver arbetsgivaren vara också tydlig med att sätta gränser i arbetet. För som det är idag så är det nog så att vi lever i ett lite gränslöst förhållningssätt när det gäller arbete.
Mm.
Och det är nog ingen slump det här att de flesta sjukskrivningar idag i Sverige är faktiskt, det finns en stressrelaterad ohälsa.
Mm.
Så att där tror jag också just att arbetsgivaren har ett väldigt stort ansvar med att kunna vara tydlig med att kunna sätta tidsgränser till exempel för arbetet. Att man pratar om det.
Mm.
En annan sak som jag tänker en arbetsgivare också och chef behöver tänka på, det är vara tydlig med vad som förväntas från arbetsgivarehåll.
Mm.
Vad ska jag så att säga klara av? Vad ska jag göra? Så det här är någonting som jag flera gånger återkommer till att personer går omkring. Och speciellt då om man har de här perfektionistiska dragen så blir det här väldigt, väldigt jobbigt. För man vet inte och känns väldigt osäker om arbetsgivaren är nöjd med min arbetsinsats.
Mm.
Så det här är ju någonting som verkligen behöver lyftas fram. Och sedan det som är viktigt också, det är att det är återkommande möten tillsammans med chef.
Mm.
Och att den här chefen uppmuntrar personalen att ta upp saker som händer.
Mm.
Så man känner att man kan gå till sin chef och ta upp saker som jag har gått och funderat på eller som inte känns bra eller sådär. Och att det ska vara ett tillåtande klimat.
Mm. Jätteintressant. Och du beskriver också den här vikten av att det finns en trygghet, att den anställde, arbetstagaren, känner sig trygg med att faktiskt kunna gå till sin chef med det här.
Mm, verkligen.
För de som har varit sjukskrivna och är på väg tillbaka till arbetsåtergång, för vi vet att du har suttit med många av de här mötena med arbetsgivare och sådär. Vad tänker du, om du vill ge något exempel på hur det kan se ut, ja, när det har varit bra eller tvärtom och sådär? Exempel från din långa erfarenhet.
Nej, men om man tänker sig in i situationen att man har varit sjukskriven en period, kortare eller längre, så är man ju i en väldigt skör situation. Och man är ju, förhoppningsvis då, så har man fått, så att säga, hjälp, eller att man själv har klarat av det så att man mår bättre. Men det är ju ändå, man kan känna en väldig osäkerhet när det gäller arbetsåtergången. Mm. Så det är oerhört viktigt med att det finns stöd runt omkring vid en arbetsåtergång. Och det som är väldigt bra och det jag tycker verkligen behövs, det är ju att personen själv, chef, läkare och gärna fack och så kan vara med på ett möte just när det gäller det här. Att initiera liksom en arbetsåtergång. Och då brukar man ju ha såna här rehabiliteringsmöten. Och jag var senast nu förra veckan på en vårdcentral i ett sånt här möte där alla de här parterna var med faktiskt. Och det var väldigt, väldigt bra. Och det man ju gör då på ett sånt här rehabiliteringsmöte, det är att man gör en skriftlig rehabiliteringsplan. Mm. Just att det ska vara skriftligt. Mm. Och i den där rehabiliteringsplanen så ska man då skriva de här olika planeringarna som är. Och hur mycket långa perioder personen ska vara, kanske 25% sjukskriven eller 75% sjukskriven arbetar 25 och sedan 50% sjukskriven arbetar halvtid och så. Så det finns en planering. Och den här planeringen ska följas upp så att det är återkommande möten. Och det är också viktigt att man kan känna att det kan göras förändringar av den här rehabiliteringsplanen vid behov. För det kan ju hända saker under resans gång. Mm. Och det som också är oerhört viktigt i den här processen, det är ju att man får arbetsuppgifter som ligger i nivå med arbetets omfattning. Så att man inte får för mycket arbete.
Ja.
Det blir för mycket stress kring det.
Mm.
Ja, tack. Det är så många viktiga aspekter som du tar upp. Och tack Siri. Vi har ju pratat mycket om de negativa effekterna av stress. Och det är ju ofta det vi tänker på när det gäller stress. Då skulle jag fråga dig, som har arbetat länge med det här. Finns det någonting som man kan säga en positivt med stress? Finns det någon positiv liksom stressfaktor, och vad skulle det kunna vara?
Nej, men absolut, jag håller helt med dig att det finns absolut en positiv sida av stress, och det kan alltså, för det är det som kan ge liksom positivitet i form av energi, alltså målinriktning, kraft och sådär. Så att det är oerhört viktigt. Det vi har pratat om nu, det är ju när den här stressen blir negativ. Och det handlar just om att själva den här aktivitetsdelen alltså har blivit för stor. Det är så. Det är alltså att det hela det här går ut på. Det handlar om att ta fram mer den här, så att säga, återhämtningsdelen, så att det blir en balans i det hela. För det är då man kommer tillbaka till den här positiva stressen.
Mm.
Så att absolut, oerhört viktigt. Det är liksom det handlar om hela tiden. Mm. Att det inte får alltså ta för mycket av ens kraft och energi.
Mm. Vilken viktig och bra fråga som vi fick svar på där. Jag tänker så här, att det känns som att vi skulle kunna sitta länge och prata om det här oerhört viktiga ämnet och också som är så intressant. Ja. Är det möjligt att vi kan få bjuda in dig längre fram, så hoppas jag att vi kan ta vid det en gång till, lite mer.
Ja, det vore...
Ja, nej, men absolut. Det gör jag gärna. Mm.
Ja, varmt tack för idag, och jag tackar er båda två. Och grattis till er båda på mors dag. Och varmt tack till dig, Siri, mamma Siri, för alla kunskaper och din mångåriga erfarenhet.
Varmt tack till er och grattis till mors dag också.
Detsamma till dig.
Och vi ses i nästa poddavsnitt.
Ja.
Tack för idag och hej då.
Tack, hej då.
Hej då.
Hej då.